Ja, det här är Åke Sandin igen och då är det som vanligt dags för Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF. Den här gången nummer 1457 minsann. Programmet i största korthet. Rosor delas ut frikostigt under mottot hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret. Till de som sagt eller gjort något bra. Sen en intervju med Pierre Schori som kommer till ett möte den 16 januari i Tyresö och pratar om dagens kamp mot krig och terrorism. Han utfrågas bland annat om Trump, sitt motstånd mot kärnvapen och medlemskap i NATO och mot svenska militärinsatser i Afghanistan. Men först lyssnar vi på de här peppande inslaget. Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, yeah, Stacy Brown. Det var Louis Armstrong som sjöng i 22 sekunder för att peppa mig inför utdelandet av veckans rosor. Och veckans rosor, det, då kommer man ihåg en annan afroamerikan, Martin Luther King, icke-våldsmannen som mördades för 50 år sedan. Han sa, hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret, och det jag försöker göra nu. Rosor alltså till TUFFs främste partner i Indien, Biko Vyas, som nu tackar så hjärtligt för de 175 000 kronorna som TUFF nyligen skickade till projekten i fattiga Dharampur, bebodda av tribals, den tidigare så försummade ursprungsbefolkningen. Summan motsvarar hela 1 313 000 indiska rupier och ska användas för Vanan Chai och Geukong, alltså namnen på två av de sex skolor som på 90-talet anlades för pengar från TUFF. Där ska de bekosta bland annat lönerna för fyra lärare, skolmat för 135 elever, böcker till skolbiblioteket, skoluniformer för 205 elever, skolresor samt hälsovård. Och sen en ros till TUFFs försäljning av julmangogram som resulterade i att över 1000 mangoträd nu kan planteras i Dharampur, utöver de uppåt 150 000 som redan är planterade. En ros också till FN-koordinatorn Jamie McGoldrick som meddelar att ett saudiskt bombangrepp mot en marknadsplats i Jemen nyligen dödade 54 och skadade 32 civila. Bara under 10 dagar kring julen dödades 109 civila jemeniter av saudiska bomber. Saudiarabiens bombningar av Jemen sedan snart 3 år stöds faktiskt av USA och Storbritannien, varför det typiskt nog får ringa uppmärksamhet i våra medier. En ros till fysikprofessor Max Tegmark som säger att det finns en chans på 3 att vi dör i ett kärnvapenkrig. Som fysiker vet jag att tur inte är någon långsiktig strategi, säger Tegmark. 25 gånger har vi varit en hårsmån från kärnvapenkrig genom misstag. Varje gång till följd av missförstånd eller tekniska haverier. Hur länge kan turen hålla i sig? En ros till att heta linjen mellan Nord- och Sydkorea nu har öppnats efter att ha varit stängd i 2 år. Det väcker förhoppningar om att det spända läget inom Trumps och Nordkoreas ledare Kim Jong-uns ömsesidiga hot om att använda kärnvapen nu minskar. En ros till William Perry som var försvarsminister under Bill Clinton och har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 60-talet. Risken för att det blir katastrof idag bedömer han som större än under kalla kriget. Perry jämför med 1914 då länderna som drogs in i världskrig inte förstod vad som höll på att hända. Det gick som i sömnen. Och han säger så här, idag är det som att vi går i sömnen mot ett kärnvapenkrig. En ros till utrikesminister Margot Wallström som vid en nyårsintervju står fast att NATO ska avstå från påtryckningar mot Sverige, som hon säger. Det gäller FN-konventionen om förbud mot kärnvapen som i somras antogs av 122 länder. En överväldigande majoritet i generalförsamlingen. Men efter att USA har hotat att en svensk anslutning till konventionen skulle skada samarbetet med NATO har den svenska regeringen tvekat att ratificera konventionen. Stefan Lindgren i sin blogg 8dagar.com har dock påtalat att Wallströms uttalande också innehåller en motsägelse. Han skriver så här, citat. Men hon säger samtidigt att hon instämmer i försvarsminister Peter Hultqvists uttalande att Sveriges agerande i kärnvapenfrågan inte får skada vårt samarbete med NATO. Instämmer man i ett sådant uttalande har man ju redan böjt sig för utpressningen och vidimerat att en sådan skada kan uppstå. Men teoretiskt kan en sådan skada bara uppstå i relation till eventuella nukleära planer för Sverige. Det vill säga en svensk ratificering av konventionen skulle förhindra placering av kärnvapen i Sverige, vilket NATO planerar eller vill hålla öppet för. Så skriver Stefan Lindgren. En ros till Mellanöstern-experten Bitte Hammargren som påpekar motsägelsen i president Trumps syn på demonstrationerna i Iran. Trump hyllar de iranska demonstranterna samtidigt som han infört förbud mot iranier att komma och bosätta sig i USA. Så en ros till ett tv-program. Sveriges Television sände en året var 1968. En timme om en del vad som hände världen för 50 år sedan. Då rasade Vietnamkriget och i programmet visades The Intrepid Four, det vill säga de fyra unga amerikanerna John Barilla, Mike Linder, Richard Bailey och Craig Anderson, amerikanska desertörer som via Japan och Sovjet kom till Sverige och som här omhändertogs av TUFF, vars medlemmar gav dem husrum och annan hjälp. I tv-programmet visades också medborgarrättskämpen och icke-våldsanhängaren Martin Luther King som mördades det året, liksom Robert F. Kennedy, bror till president John F. Kennedy, som själv 5 år tidigare föll offer för en mördare i det skjutgalna USA. Så rostade ett annat tv-program med rubriken Min mor var tysketös, som visades de första dagarna av året. Man räknar med att uppemot 50 000 danska kvinnor förälskade sig i en tysk soldat under andra världskrigets ockupation. Kvinnor som hånades och utsattes av samhället och vars historia i hög grad har tystats ner och förtigits. Inge och Helmut hördes om sina respektive mödrars kärlek till en tysk soldat. Annette Waring, professor i modern historia, medverkade. Tidigare har förhållandena i det befriade Norge skildrats av bland annat Dagens Nyheter. Där fanns cirka 10 000 tyske ungar som sedan var resultat av våldtäkt eftersom det var belagt med dödsstraff i tyska armén. Deras mödrar var helt enkelt unga flickor som fallit för tyska soldater och bespottades som tysketöser under resten av livet. När freden kom arresterades 14 000 av kvinnorna. 5 000 av dem sattes utan rättsprocess i läger med tvångsarbete i 1,5 år. Deras huvuden rakades, de misshandlades och våldtogs. Barnen skickades i många fall till hem för, som det hette, tattare och sinnesslöja. Sedan rovs till Gävle Dagblad som publicerade Daniel Svenssons insändare med rubriken USAs militärmakt är skrämmande. Där uppges att många miljoner dödats i de många krig som USA fört i Angola, Afghanistan, Kambodja, Colombia, Kongo, Guatemala, Irak, Nord- och Sydkorea, Pakistan, Sudan, Vietnam och Jugoslavien. Amerikanska militärbaser finns på hundratals ställen världen runt. Och Daniel Svensson skriver, citat, Ryssland är i princip inringad av alla dessa amerikanska baser. Hur skulle USA reagera om Ryssland hade 150 militärbaser i Kanada och 100 i Mexiko? En högst relevant fråga att ställa sig. Ryssland har bara 4 militärbaser utanför den ryska gränsen. Ja, du läste rätt, 4 stycken. Enligt internationella forskningsinstitutet SIPRIs siffror från 2016 spenderar USA 36% av världens samlade militära utgifter på sin krigsapparat. Ryssland står för endast 4%, Kina för 13%, Saudiarabien för 5,2% och Storbritannien för 3,3%. Den amerikanska militärindustrin, där de främsta tillverkarna är Boeing, Raytheon och Lockheed Martin, tjänar astronomiska summor på dessa krig. Detta är också anledningen till att man måste upprätthålla illusionen av ett hotfullt Ryssland. Utan detta hot skulle den amerikanska militärindustrin inte kunna motivera för allmänheten de enorma summor som spenderas på vapen. Och så en ros till ABF som har bjudit in Pierre Schori att tala om dagens kamp mot krig och extremism samt om minnet av Olof Palme. Schori har varit riksdagsman, biträdande utrikesminister, svensk FN-ambassadör med mera. Mötet sker i restaurang Utsikten, Bollmora allé 7 med start klockan 18.30. Tisdagen den 16 januari. Varmt välkommen. Och om en stund hörs en intervju med Schori här i Radio Tuff. Och till sist, en rosor till alla som stött Tuff under det gångna året genom medlemskap och generösa gåvor på insamlingskontot plus giro 79 36 36-2. Medlem blir man genom att sätta in 200 kronor på Tuffs föreningskonto plus giro 16 01 37-6. Gör gärna det, kära lyssnare, och god fortsättning på det nya året. Tisdag den 16 januari från klockan 18.30, 6:30 alltså, kommer Pierre Schori att vara på restaurang Utsikten
i Bollmora och hålla ett möte. Han ska tala om dagens kamp mot krig och extremism. Och nu har jag med mig honom på telefon. Vad är det för krig du tänker tala om?
Ja, det är väl, krig är ju något av det mest ondskefulla som kan ske mellan människor.
Håller med.
Och det pågår ju många krig. Alltså, vi trodde ju att vi skulle efter kalla krigets slut och Berlinmurens fall och sådant skulle få en värld som blir fredligare. Men om vi ser ut över världen nu så är det många hemska krig som pågår. Och det, man ser ingen ände på detta, utan tvärtom så skapas nya typ situationen i Burma för Rohingyas. Och till detta kommer också att vi har nu fått en president i USA som kastar mörk skugga över hela världspolitiken och över sitt eget land förstås.
Och han röstar upp, han gynnar de redan så mäktiga vapenfabrikanterna där hemma i USA.
Ja, alla som tjänar mycket, mycket pengar stöder han. Och det väcktes ju en opposition mot in i USA, Occupy Wall Street. De sa att vi är de 99% som har det, som står för 99% på befolkningen, men vi har väldigt lite av inkomsterna. Och det är den 1% som styr och ställer. Och hans skattereform nu, Trumps, den gynnar just precis den där 1%. Och det speglar ju också en annan sak som inte är bra. Trots att kan man säga att demokratin som system breder ut sig. Och att folk, många som har varit fattiga, har fått det bättre. Så är det fortfarande så att inkomstklyftorna växer inom länder och mellan länder fortfarande på ett sådant sätt att många människor blir uppgivna eller förbannade till den grad att man också tar till våld.
Mm.
Och när man då läser också Oxfams rapport om att 6 eller 8 människor i världen har lika mycket pengar som resten av jorden, då ser man ju förfärd. Och förstå hur ojämlikheterna, både i vårt eget samhälle men i världen, ligger bakom mycket av den förtvivlan och oro och bitterhet.
Trump verkar vara väldigt förtjust i folk som har pengar. Det första utomlandsbesök han gjorde, det var till Saudiarabien, som i snart 3 år har bombat det fattiga Jemen, dödat massor av civila.
Och så han då genom sitt beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad äventyrar freden i den regionen också mellan arabvärlden och Israel. Och det har ju kritiserats av alla en var, och det visar en ett tecken på hur farlig han är. Jag tror att om man skulle utfärda en undersökning, en opinionsundersökning i världen, vem som är den farligaste politiska ledaren för mänskligheten, så tror jag att det skulle vara Trump i år faktiskt. Och det är en sådan undersökning har gjorts i Tyskland, att se tyskarna ser Trump som farligare än Nordkorea och Ryssland. Mm. Det är ju anmärkningsvärt.
Mm. Han härskar ju över 35% av världens militära resurser, Trump. Och Ryssland har bara 4%, så att jag vet inte varför vi är så väldigt rädda för ryssen.
Ja, vi är väl inte egentligen så rädda för ryssen. Men det är klart, det är ju alltid problematiskt att leva granne med en stormakt som gör anspråk på att vara större än de berättigade till egentligen. Och även med det som har skett i Ukraina och så, och Krimhalvön. Men det, som jag ser det, så är det som den debatt som förs om Ryssland, vilken relation vi ska ha till Ryssland, det är mycket inrikespolitik, och att som förs också av de som vill att vi ska in i NATO. De har ju en bild av glädje av att måla upp Ryssland som det stora hotet, och därför måste man gå in i NATO. Och det stämmer ju inte alls vad som är verkligheten, vår egen verklighet. Vi har ju levt under mycket hemskare regimer i Moskva än nu under det kalla kriget.
Och då hade Moskva koll på Estland, Lettland, Litauen som tillhörde Sovjet och en massa Warszawapaktstater som numera är med i NATO, som har närmat sig Ryssland mer och mer, alltså Polen och Bulgarien och Rumänien med flera.
Som har närmat sig väst, så att den hotbilden ska man ju vara vaksam mot, men man ska ju inte överdriva den. Och jag tror istället, om man ser på vad opinionsundersökningen också är värd att säga, vad är det som människorna ser som det största hotet? Och det är miljön, det är terrorismen och det är kärnvapen och orättvisor. Och ingenting av det där kan man ju bekämpa med mera ubåtar i Sverige eller flera jagdplan. Det är inte så en hållbar säkerhet.
Ja, terrorismen ska du tala om. Den 16 januari på restaurangutsikten, hur vi kommer åt den, har du några bra förslag?
Ja, alltså det är ju naturligtvis, har ju alltid varit ett hot med terrorismen, och det finns ju olika former av terrorism, och det finns den inhemska terrorismen som kommer från, som USA har upplevt också och som Norge har upplevt i hög grad med Breivik. Och sedan finns det importerad terrorism, man kan säga. Men jag kommer att tänka på när jag såg Özgnöjen i en revy han hade på Rival, där han sa att jag kommer från ett land, det som har varit i krig, Kurdistan. Och om ni exporterar vapen dit, då exporterar ni också, får ni skit tillbaka i form av flyktingar, som han sa det uttryckte. Och det finns ju ett samband också, hur om vi medverkar indirekt eller ovetande till att främja vapenindustri och som också används då i krigföring, då främjar man ju också till flyktingskap och även till terrorism som kommer från det hållet.
Man ser hur det har gått med Libyen, som vi hjälpte till att anfalla med JAS Gripenplan 2011. Det är ju ett laglöst land fullt av flyktingsmugglare och extremism. Terrorismen har också fått fotfäste
där. Både Afghanistan-kriget och insatsen i Libyen var ju outsourcade från säkerhetsrådet till NATO. Och det visar ju hur farligt det är. Jag har ju själv varit lett en FN-operation i Elfenbenskusten under 2 år med 10 000 soldater och poliser. Där redovisar man regelbundet till säkerhetsrådet. Det är en civil ledning och man har hela FN-apparaten med biståndsinsatser till sitt förfogande. Och medan en NATO-insats, den leds ju av Pentagon. Har bara en amerikansk strategi, man har ingenting att säga. Och det är därför som det är så viktigt att nu tror jag, och det tror jag också kommer att bli en valfråga i Sverige. Vi har att välja numera, utvecklingen har visat det inte minst genom Trump, men också genom hur de borgerliga partierna nu gör nästan allt vad de vill för att vi ska in i NATO. Det vill säga, vi har nu att välja mellan FN eller NATO. Är det det som liksom vi ska använda som huvudinstrument för en långsiktig hållbar fred? Och vi har också välja mellan FN och kärnvapen, genom att FNs majoritet, stora majoritet, har röstat för en kärnvapenresolution, en resolution med förbud mot kärnvapen. Och där nu NATO också hotar Sverige och USA hotar Sverige om vi skulle skriva under den här. Och det är en utpressning som USA...
Ja, vi drar ju där i långbänk. Det ska vara utredning innan vi ratificerar det.
Det där är ju, verkar vara en kompromiss, för att försvarsdepartementet med dess ledning har ju sagt att ingenting får äventyra vår relation och klimat. Och jag menar, det där är ju så sjukt. Men det är ju ingen tvekan om var utrikesdepartementet och Margot Wallström står. Hon är ju stått väldigt fast för detta, att avsikten är att skriva under. Och det är det som gör också de borgerliga så arga och använder macho-språk mot henne, senast nu i Expressen på deras sida.
Ja, jag har
Så att vi kan nog räkna med att kärnvapenfrågan kommer att bli och bör bli och måste bli en fråga i valrörelsen också. Är man för den här kärnvapenförbudet? Är man för detta eller är det viktigt, så viktigt med att vi ska vara med i kärnvapenalliansen NATO?
Ja. Du har skrivit en bok om vägen ut ur Afghanistan eller någon liknande titel.
Ja, precis. Ja, och det visar ju sig också att det stora strategiska misstaget vi gjorde var 2003 när det inte längre var en FN-ledd operation utan det blev NATO-ledd. Då skulle vi ha sagt tack, nu har vi gjort vår del, vi har ställt upp för att försöka få till stånd en fungerande stat och mänskliga rättigheter och så vidare, strävan i tän i Afghanistan och hjälpa till med det. Men nu är det någonting annat, nu har vi gjort, och nu ska vi istället stödja Svenska Afghanistan-kommittén och alla andra som har gått renommé i landet och som har gjort enorma insatser på 30 år och som har vunnit folkets stöd. Krigsinsats har inte folkets stöd i Afghanistan.
Vi har ännu några soldater kvar i Afghanistan.
Ja, det är också ett uttryck för att man vill smöra för Trump och NATO, att man är, och det tycker jag är helt fel väg att gå. Vi har ingenting i Irak och Afghanistan att göra annat än på civila humanitära insatser som vi är väldigt bra på. Vi gör ingen skillnad som helst med att komma med militär, utan tvärtom, men vi blir identifierade och tvingas följa med Trumps politik. Som släpper monsterbomb i Afghanistan. Det har ju inte lett till någonting annat än rört upp känslorna.
Det konstiga är att vi är så upprörda över annekteringen av Krim, som visserligen kostade två människors liv, men väldigt lite pratar vi om USAs alla krigiska angrepp på Libyen, Irak och så vidare.
Ja, men då är du viss trupp. Det finns ju själv onekligen att vara kritisk till Krim-annekteringen och också till Ukraina, kriget fortsätter. Men det finns ju också, där finns också en historia som man bortser från. Och det har nu kommit fram nya avhemligade dokument om samtalen med Gorbachev från alla västliga ledare. Ja. Där man gav garantier om att om Tyskland skulle enas och få bli en NATO-medlem, då skulle inte man utvidga NATO österut. Och det där har man inte hållit. Och det spelar ju naturligtvis Putin på och kan då också vinna folkligt stöd för det här så länge.
Ja, det finns ju 28 eller 29 stater som är med i NATO. Ja. Är det bra att vi är åtminstone formellt alliansfria, Pierre Schori?
Absolut, för att vi har ju alla tider kunnat föra en självständig utrikespolitik och säkerhetspolitik genom att just vi har varit alliansfria. Ända sedan, och det kommer då, och ända sedan stödet till befrielserna i södra Afrika, Vietnamkriget och så vidare, så har de länder som är med i NATO, även när det var S-regeringar, socialdemokratiska regeringar, tvingats att hålla tyst i alliansen mot kriget och mot USAs stöd till Sydafrika på den tiden och bekämpande befrielsen. Så att vi ska ta vara på alliansfriheten, då kan vi spela en roll som vi håller på med i säkerhetsrådet och som jag är säker på att vi kommer att göra också i kärnvapenfrågan, att fortsätta med detta.
Lite mer om det här kan du prata om när du kommer till restaurangutsikten. Ja. Den från 18.30 tisdag den 16 januari. Du är varmt välkommen. Tack ska du ha, Pierre Schori.
Tack ska du ha och hälsa till Jose.
Ja, det ska jag göra.
Hej då. Hej då.
Ja, därmed är Radio Tuff den 1457 sändningen snart slut. Det här hörs från 7 januari i 14 dagar till den 21 januari på 91,4 lokalt, men globalt på när som helst på webben tyresoradion.se.